lyssnar på Snillen spekulerar med Per och Henrik på Radio Sigtuna FM 88,2, din lokala radiostation. Ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla.
Hallå.
Hej.
Hej.
Igen.
Trevligt att ses som vanligt.
Ja, absolut.
Bråda dagar.
Är det?
Är det? Ja, men jag tycker, ja, ganska. Det börjar bli vår.
Ja, det syns inte idag.
Nej, det
grått, syns inte. Tråkigt.
Men det är mycket som ska fixas med, tycker jag. Så att det är kul.
Mm. Mm. Vad ska vi göra här då?
Här ska vi podda.
Ja.
Spela musik.
Mm.
Och idag står det på dagordningen att vi ska lyssna på basister.
Ja,
och då kan vi prata lite om basister först. Kan inleda med det.
Kan vi göra.
Behöver inte börja lyssna direkt.
Nej.
Min inställning till basister är väl ganska, ska jag säga. Alltså, jag tycker att bassolon i låtar är ganska tråkigt. Till och med nästan tråkigare än trumsolon. Och jag sitter aldrig liksom och lyssnar efter basgångar och så. Så jag hör inte riktigt basen. Men när man tar bort basen från en låt, ja, men då hörs det att det fattas något. Mm. Och det fattas något ganska viktigt. Mm. Så basen spelar en viktig roll i framförandet av musiken.
Vad filosofiskt där.
Ja, kanske. Nej, men ja, så basen är viktig, men den är inte framträdande för mig på något sätt.
Nej, alltså jag tycker att det man lyssnar på 60-talet, LP-skivor i de stereoanläggningar som man hade på den tiden.
Basen är en kanal.
När man hör det knappt basen.
Nej.
Och sen, jag vet inte, Tamla Motons basister fick ju väldigt mycket bra kritik i tidningar så. Och jag hörde knappt någon bas i mina högtalare i alla fall. Lurarna möjligtvis. Men sen när vi kom in i CD-generationen, då blev det faktiskt bättre bas.
Ja, ja.
Och den burrade inte ut, utan den var ganska så här, koncis, torr. Det gillar jag.
Jag tror att ett ganska fräscht exempel på det du säger, för Geo Riedel är ju en basist. Mm, mm. Och han spelade in en LP ihop med Gilbert Holmström på 60-talet någon gång. Men sen när han flera år senare lyssnade på den LP:n, så sa han, ja men jag då, var tog jag väg?
Ja.
Och då visade det sig att han var ju liksom, han var bort.
Nermixad.
Nermixad. Ja. Inte med flit, men det bara blev så. Ingen har tänkt på det.
Nej.
Först han lyssnade på det.
Ja.
Så nu har Kullhammar, en lite mer modern musiker som gillar Riedel. Inte nu har, utan han har gjort det redan. En ny version där han har mixat, lyft fram basen.
Mm.
Så att nu låter den som den ska göra, ja, den nya pressningen.
Ja, men det är bra.
Ja.
Jag har de exempel jag med mig då. Där hör man basen ordentligt. Och så får du också genomlida något sol.
Ja, men det är väl det. Det gör absolut ingenting. Jag kan inte säga riktigt att jag har inte valt ut låtar därför att de har bra bassolon eller att basen hörs speciellt bra. Kanske med något undantag.
Vad har du haft för kriterier då?
Ja, det är en bra basist med och så är det en bra låt.
Aha.
Det är låten som är viktiga. Och sen hörs det att det är bas med. Liksom.
Mm.
Men det är inte direkt.
Jag kan säga att det är mina exempel som dominerar basen rätt ordentligt.
Ja, okay. Ja, men det kanske var det som var syftet med dagens övning.
Jag uppfattar det så.
Ja, lite så. Men jag tycker det är så tråkigt med, jag har ju haft en del, tagit fram det låtar, Bootsy Collins och sådana här basister med funk. Ofta är det funk och den typen av musik som jag tycker är ganska tråkig faktiskt. Och då är det inget att inte jag spelar de låtarna.
Nej, det ska vi slippa från min sida också.
Ja.
Men ska vi sluta gå som katten här kring en het basist?
Ja, ja. Men det är trevligt att snacka oss in i ämnet lite.
Ja.
Ja. Du är gäst här idag, ja, så att du får börja.
Jag börjar. Mm. Jag har hittat en kille som heter Scott Malvahill.
Jaha.
Har du hört talas om
honom? Nej, det tror jag inte.
Han är sångare och låtskrivare och framförallt kanske basist. Mm. Och han hanterar inte en elbas, utan det är kontrabas som gäller.
Ja.
Jag har ingen ålder på honom, och de fakta jag hittat det på hans egen hemsida.
Mm.
Han är inte så där jättekänd uppenbarligen. Men han är uppvuxen i Texas, Houston, och spelade som ung då. Jag tror inte han är särskilt gammalt nu heller, men
nej,
i något band som heter Kentucky Thunder, och de turnerade.
Bandet då känner jag inte igen heller.
Nej, inte jag heller. Men de turnerade internationellt, sägs det, i 5 år.
Mm.
Och på den här, under turnén så ägnade sig Scott då att skriva låtar och ja, försöka utvecklas som solist. Så nu har han gjort, han har lämnat gruppen och är en solokarriärsnisse.
Mm.
Och det har inneburit flera avtryck, men framförallt det jag hittade honom, det var på det här NPR Tiny Desk, har du sett det någon gång?
Mm, ja, är det där de kör i någon liten bokhandel eller något sånt?
Ja, det ser ut som en skivaffär.
Ja, just det. Ja.
Och det är NPR, det är alltså National Public Radio, det är icke-kommersiellt, utan det är, man kan kalla det för public service.
Där skulle man kunna sända av vårat program.
Absolut. Det kan man göra. Och där spelade han sin bas och sjöng tillsammans med 2 kollegor. Och den, jag fastnade för honom där.
Mm.
Låten heter Begin Againers. Alltså de som börjar om igen.
Okej.
Han kanske är en sån.
Ja. Och vilket år är den här från?
Spelningen på Tiny Desk, det var 2019.
Ja. Like a blank page, get to start from scratch. It could be anything, man, there's no catch. It's a good place for a dreamer, a good place for a dreamer to dream away. Nothing like a clean slate, you get another shot. Ooh. To do things like you meant to the first time you picked up the chalk. Ooh. It's a good day for a sinner, a good day for a sinner, so why wait? Sometimes I get caught up where I never meant to be. It's the curse of being free, the curse of being free. But baby, it's a good day for the travelers and the sinners. All would be winners, the every day begin again. There's nothing like a full tank in an open road. Cause every destination is between somewhere and somewhere else in this great nation, and it's your world. It's a good thing for a traveler, a good thing for a traveler, like cash in the bank. Oh, a full tank. Sometimes I get caught up where I never meant to be. It's the curse of being free, the curse of being free. But baby, it's a good day for the travelers and the sinners. All would be winners, the everyday.
Ja, någon mer komp än så behöver man heter.
Ja, men den var ju jättebra. Det var bara bas, va?
Ja.
Och sen han slappade lite med fingrarna, mm, så här, men det är fortfarande basen. Ja. Underbart.
Han säger att han är inspirerad av Jacob Astorius, så det kan höra man lite grann i glidningarna.
Ja. Mm. Just det, honom. Ja, han har ju glömt bort.
Om tur det är för där blir det nog solon.
Ja, det, risken finns. Ja. Jaha, nej, men det var ju jättebra. Mm. Vilken bra inledning. Jag har nog kanske gått på lite mer kända namn.
Mm. Mm. Ja, det kommer kända för mig också.
Ja, okej. Jag börjar med en av jazzens allra största. Och han är basist. Charles Mingus. Och han kör ju också kontrabas då.
Mm.
Och han... Han föddes redan 1922, gick bort 1979. Och han har ju spelat med alla de här största jazzmusikerna och haft egna grupper där många kända musiker har tagits upp och lärts upp och sen gått vidare. En plantskola för bra jazzmusiker helt enkelt. Han har spelat ihop med Dolphy och Parker och Ellington. Och det har varit börja med i beboppen och sen även avantgarde och han besvärlig eller brokig barndom. Och det som kan nämnas som är lite kul är väl att hans farmor kom från Sverige. Eller nu har med hans basspel att göra, det vet jag inte. Han startade eget skivbolag som heter Debut Records. Och där gjorde han tidigt när, i början av den labeln Saga, så gjorde han en live-inspelning med sig själv då, Parker och Dizzy Gillespie, Bud Powell som heter Jazz at Massey Hall, som anses vara en av de bästa live-inspelningar som har gjorts. Och vad kan man med sig om Charles Mingus? Han hade väldigt dåligt humör. Och det var fler musiker som har haft det, men han hade ovanligt dåligt humör. Både mot publiken och mot sina medmusiker. Och någon gång när han tyckte att publiken inte uppträdde riktigt som han ville, då smackade han sin kontrabas. Och det var väldigt fin. Den kostade $20,000. Det ångrar han nog, för han var inte så jätte, han hade inte så jättemycket pengar. Han, en annan gång så blev han irriterad, och det blev han många gånger, på sina medmusikanter. Och de tränade lite inför ett live-framträdande. Och då var det en kille som spelade trombon som heter Jimmy Knepper. Jag vet inte riktigt hur det uttalas. Men han fick i alla fall ett slag på käften helt enkelt. Så han stifthand åkte ut som inte gick att reparera. Utan han, efter det så kunde han aldrig ta de högsta tonerna på sin trombon. Så han blev, det blev ju inte så kul för honom faktiskt. Han hade en stor aptit på kvinnor. Han var gift 5 gånger. Han hade massor av älskarinnor enligt honom själv. Han har skrivit en självbiografi. Och gjorde då under tiden han levde ett 60-tal LP-skivor.
Oj.
Och varit med på många inspelningar också med andra artister. Jag har valt, inte bara för att han då framträder som världens bästa basist, men en bra låt med, och en typisk låt för Charles Mingus. Och han spelar ju bas där också, det hörs.
Mm.
Fable of Phoebus heter den, från 1959 tror jag. Thank you.
Ja, det fick du ett bassolo i alla fall.
Ja, ja, härligt.
Tack för det.
Ja.
Ja, men jag lyssnar mycket på basspelandet av naturliga skäl. Såna här klassiska jazzgångar har han också, plus att det är lite spännande taktbyten ibland, så det gäller att hänga med ordentligt.
Ja. Och som sagt, det är inga lätta arrangemang.
Nej.
För det är ju verkligen skriven musik där. Mm. Så jag kan tänka mig att en del av hans medmusiker kanske hade lite svårt att hänga med.
Samtidigt så tyckte jag att när du läste upp vilka han spelar med, så var det ganska kända namn.
Ja, ja. Absolut.
De borde ju kunna tuta på ordentligt.
Ja. Men han Jimmy Knepper som fick en snyt, eller fick faktiskt ett knytnävsslag rakt på munnen.
Ja, inte bra.
Han var inte, ja, han var inte känd, men inte så jättekänd.
Nej, man kanske blir känd genom det där.
Ja.
Ja. När vi ändå är i jazzens värld, så tänker jag också kasta in en jazzbasist.
Ja.
En som jag har tidigare haft med när vi hade nordiska artister.
Yes. Jag tror inte vi har haft med Mingus förr.
Nej, jag tror inte heller. Men Nils Henning Ørsted Pedersen har vi haft.
Yes.
Och han är så pass duktig, tycker jag, så han kan få vara med en gång till.
Ja, visst.
Ska inte rabbla allt för mycket fakta kring honom, men det är värt att notera. Att
man kan ju gå tillbaka till den podden och lyssna.
Det kan man göra, så. Ja.
Nej, det vet jag inte vilken podd det var.
Det var nordiska.
Nordiska, ja.
Han har ju haft en internationell karriär, men den började väldigt tidigt. Han var ju faktiskt bara, ja, vad var han? 15 år när han var ute på turnéer med stora jazznamn i Danmark.
Ja.
Han har blivit korad som årets bassist av tidningen Danbeat. Mm. 3 gånger.
Mm.
Han spelar med Oscar Peterson.
Mm.
73-86.
Det var länge.
Ja, det var länge. Pappan var kantor.
Aha.
Och han själv fick börja med att spela piano, men när han var 13 år, alltså 1959, då började han lära sig.
Han kanske fick börja med att spela baspedalerna när han var riktigt liten.
Kanske. Hans första band, Jazzkvintett 60, som du har skivit med.
Ja, de är bra.
Ja, då var han alltså 14 år. Och som sagt, han var etablerad så pass att han tillhörde husbandet i jazzklubben Montmartre i Köpenhamn.
Ja.
Så fort det kom några stora amerikanska namn, framförallt då, på turné till Danmark, så plockade de upp Henning som basist, så han hängde med på turnéerna.
Jag tror faktiskt jag lyssnar på en del svenska gamla jazzradioprogram, och sen har de då problem att hitta någon ledig svensk jazzmusiker.
Ring,
ja, men då kallar man upp honom till
Stockholm. Ring till Nils Henning, ja, visst. Ja, då. Sen hade han också en liten specialitet, och det var att tolka folkmusik, ungefär som Janne Johansson då.
Mm. Och Georg Riedel.
Ja, precis. Så att det är ett exempel på den förmågan som jag ska spela för dig.
Ja.
Cool. Han dog när han var 58 år, 2005.
Mm-hmm.
Tråkigt nog.
Ja.
Han hade säkert mycket kvar att ge.
Säkert.
Hjärtsvikt sägs det vara hans dödsorsak.
Ja.
Så jag har ingen rapport om drogmissbruk.
Nej.
Smakprovet heter alltså Otysta ensamhet.
Mm.
Och det är, man kan tro att det är en dansk folkmelodi, och det kanske är, jag vet inte. Men den finns ju på svenska också med Jan Johansson, och då heter den Visa från Utanmyra.
Jaha, okej.
Okay. Mm.
Så att, fint.
Ja, här kommer den. Thank you. Vackra toner.
Jättefint ju, verkligen.
Det som är lite uppseendeväckande tycker jag är hans snabbhet att lära sig instrumentet. Alltså han började när han var 13 år och när han var 14 år hade han det här bandet Jazzkvintett 60.
Ja.
Det är snabbt marscherat. Ja. Och det är dessutom ett ganska tungspelat instrument.
Ja, jag har provat någon elbas någon gång. Mm. Ja, jag är ståbas med, eller en kontrabas också. Det är ju skitsvårt.
Det är det.
Ja.
Så att han var kanske tidigt utvecklad och framförallt han måste ha haft massor med talang. Det kan man inte träna sig upp till.
Nej.
Ja.
Ja, nej. Fantastiskt bra.
Mm.
Jättebra. Jag byter spår nu helt och hållet. Det är ingen mera jazz på tag. Och vi går till en väldigt känd basist, studiemusiker. Han startade Muscle Shoals Sound Studio in i, vad ligger det då? Alabama? Nej, jag vet inte.
Jaha.
Men då känner du till
Muscle Shoals.
Ja. Mm. Och har ju kompat, alltså han är studiemusiker då, den här killen som heter David Hood. Född 1943, är idag 80 år och still going strong, vad jag vet. Han har spelat med många av de artister som jag gillar. J.J. Cale, Paul Simon, Tony Iommi, Linda Ronstedt, Solomon Burke, Staple Singers, Traffic har han spelat med, Dan Penn. Bara, alltså mycket bra artister. Och jag ska inte orda så mycket om honom. Han är helt enkelt en bra, trevlig person.
Han slår inte sina medmusikanter.
Nej, det gör han inte. Nej. Och som sagt, här kommer jag att spela ett låt som heter I'll Take You There från 1972. Och det är med Staple Singers.
No smiling faces. No, no, lie.
till Yes.
Yes.
Studiomusikerns vardag liksom får man kanske några noter eller några ord att spela det här och så. Ja. Så kör vi.
Och så har man kanske sina favoritband som man vet hur de låter. Alltså vad, vilken typ av låt det är, musik. Mm.
Det finns. Jag hade tankar på att ta med en annan studiomusiker som spelar i Capitol. Mm. Carole Kay.
Ja, henne har man ju. Ja, hon är ju hon är känd.
Det är Beach Boys främst som hon är känd för.
Ja.
Men jag tycker Beach Boys har varit representerade så många gånger. Så att de,
det har de faktiskt.
Likadant The Band. Jag hade ju kunnat ta in Rick Danko här.
Ja, jag hade honom i åtanke faktiskt.
Mm, men jag tänkte att nej, nu ska jag försöka hålla mig billigt tenta.
Jag har gjort lite statistik. Beach Boys har vi faktiskt spelat 11 gånger.
Ja, jag kan tänka mig det.
Och The Band har vi spelat 14 gånger. Vad är så du vet?
Ja, okej. Okay. Och det är jag som är ansvarig för alla spel nu. Så att därför så kommer det något lite mer okänt här.
Mm.
Den här nästa, det är en, också en amerikanare. Han är, förutom att han spelar bas, så är en kompositör. Och han är medlem i en bluegrassgrupp som räknas som progressiv, alltså lite nyskapande, som heter Punch Brothers.
Okay.
Han har varit lite grann underbarn, spelade fiol, men vid 9 års ålder så blev det basfelan istället. Han studerade vid något som heter Curtis Institute of Music i Philadelphia.
Okay.
Tog examen där 2009. Och medan han gick den här utbildningen så blev han då värvad av Punch Brothers och spela bas med dem. Han är fortfarande kvar i den gruppen. Men han gör också några solo-giggar. Och i det här fallet så har han ställt upp för ett tjejgäng som jag har spelat för dig, som heter I'm With Her.
Lyssna på Snillen spekulerar med Per och Henrik på Radio Sigtuna FM 88,2, din lokala radiostation. Ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. Baby, I'm still rising. I was running. You were walking. You couldn't keep up. You were falling down, down. There's only one way. Treat it better. We're gonna let go of all of our ghosts. We both know we ain't kids no more.
Ja.
Bra basspel. Mm. Lite för mycket sång för mig.
Ja, för mycket stämmer kanske.
Ja, för mycket stämmer.
Och för mycket rena toner.
För mycket rena toner, antagligen.
Ja.
Men det ska ju vara rena toner. Och nu, basen var ju inget fel på. Den var Nej. Ren och fin. Mm. Ja, det var fint.
Mm. Jag tycker också.
Mm.
Men jag tycker ju om stämmen också.
Ja.
Ja,
ja, då är det min tur. Mm. Och då fortsätter jag med en annan studiomusiker som är väldigt känd och har varit med på väldigt många inspelningar. Född 1947. Och en amerikan då, glömde jag säga. Han började och gjorde sig känd med att han var med i James Taylors kompband. Och många av James Taylors kompisar och musiker tyckte att det här var en bra kille.
Mm.
Så honom ville vi ha. Och han blev snart Asylum heter de, skivbolaget.
Mm.
Deras absolut främst, den basist som de anlitar på nästan alla inspelningar. Så det är Jackson Browne och det är Carole King och det är Linda Ronstedt och Jackson Browne och så vidare.
Mm.
1970 startade han och hans medmusiker då, här, som alltid anlitades, de startade en egen grupp som de kallade för The Section.
Mm.
Så, ja. Capital sa, ja men vi tar in The Section, och då visste de vilka de snackade om. De gjorde egna skivor. Och jag har valt en låt från deras första platta. De gjorde tre plattor. Sen gjorde de väl ingen succé på egen hand som en instrumental grupp mer eller mindre, utan de gick tillbaks och körde bara som studiemusiker. Aha. Men fortfarande kanske som The Section. De gjorde inga mer skivor tillsammans. Men han i alla fall, vi pratar om Leland Sinclair heter han. Han hade gjort, varit med på att spela bas på 2000 LP-skivor. Och han har spelat in 25 000 låtar. Alltså otroligt.
Mm.
Så man kan tänka löpande band verkligen. Men här hör man att han är en härlig basist.
Yeah.
Ja. Så The Section kör då Dock of the Bay.
Ja. Oh. Det var en lugn version.
Nästan, ja, man saknar ju Otis Reddings röst, gör man faktiskt.
Ja, men det kompenseras ju av ett väldigt fint basspel.
Ja, precis. Nej, men de är ju otroligt skickliga givetvis. Ja. Ja, det, jag tycker jag.
Och så får de lite fritt spelrum när de inte behöver kompa någon. Utan här kan de visa vad duktiga de är på sina instrument.
Ja,
ja, bra.
Ja.
Jag kommer också växla över till elbas nu.
Mm.
Jag har kört mina kontrabasister. Och då väljer jag till att börja med en irländsk musiker, sångare, poet på gamla dag faktiskt. Phil Lynott.
Ja, men det känner jag igen.
Mm. Han hade ju en grupp som heter Thin Lizzy. Klassat som hårdrocksband, men det vet inte fast det. De hade mycket riffspel i alla fall på gitarrerna. De hade två sologitarrer.
Mm.
Det var ju lite nyskapande. Och sen hade de då Phil Lynott på bas och sång. Han är en duktig sångare. Föddes i England men flyttade som litet barn till Dublin och växte upp med sina farföräldrar. Han hade först ett band som hette Skid Row med en gitarrist som heter Gary Moore, som du kanske har talat om.
Absolut.
Och
det måste, vilket då pratar vi.
Ja, nu är vi i 60-talet.
Ja.
Och sen när han hade bildat sina Thin Lizzy 1969 så fick de några hits.
Mm.
Men Phil Lynott var inte nöjd med bara Thin Lizzy. Han hade också en solokarriär. Och som jag sa, han gav ut ett par poesiböcker också.
Ja.
Men det stora aber som fanns, det var ju hans drogmissbruk.
Okay.
Han var ju grovt heroinberoende. Och knarket blev ju också hans död. Han dog 86, bara 37 år gammal.
Oj då.
Men som sagt, han hade producerat en hel del och hans första soloalbum heter Solo in Soho.
Ja, okej. Okay.
Och det spelade han in när han fortfarande var med i Thin Lizzy. Och i studion fanns också flera medlemmar av hans grupp, så att det kallas för solo, men han är
det
ju...
Det var Thin Lizzy, men han fick från framträdande rollen.
Ja, precis. Och den här låten som man ska spela, som handlar om den natt då Elvis Presley dog, där har han också lånat in Mark Knopfler från Dire Straits, som plockar lite grann på gitarren.
Mm.
Men mycket bas, mycket sång, Phil Lynott. Här kommer han.
Okej. Och låten heter?
Den heter King's Call. It was a rainy night, the night the king went down. Everybody was crying, seemed like sadness had surrounded the town. Me, I went to the liquor store, I bought a bottle of wine and a bottle of gin. I played his records all night, drinking with a close friend. Now some people say that that ain't right, that ain't right. And some people say nothing at all, nothing. But even in the darkest of night, you can always hear the king call. You can always hear the king call. Well, they put him away in Memphis, 6 feet beneath the clay. Everybody was crying, everybody said it was a plain gray day. Me, I went to the liquor store, and I bought another bottle of wine and another bottle of gin. I played his records all night, and I got drunk all over again. Now some people say that that ain't right,
that ain't right.
Some people say nothing at all,
say nothing.
But even in the darkest of night, you can always hear the king call. You can always hear the king call.
I wonder if you're lonesome tonight.
Now
people say nothing at all. But even in the darkest of night, you can always hear the king call. You can always hear the king call. You can always hear the king call.
And now the stage is bare, and I'm standing here.
You can always hear the king call.
Bassolen där inte.
Nej, jag kunde inte höra så mycket bas överhuvudtaget.
Nej, han ligger och pumpar på bara.
Ja, men Marks gitarr hördes ju. Det var fint tyckte jag. Och det lät som Dire Straits lite grann.
Ja, faktiskt.
Jag har aldrig hört honom för solo. Och jag har aldrig hört det till Lise heller. Jag vet.
Nej.
Det har jag väl gjort på radio som jag aldrig jag vet.
De är inte så stora i Sverige.
Nej. Men jag gillar trummen också. Mm. Det var liksom en bra låt. Mm.
Ja.
Lite grötigt ljud kanske.
Fint tempo om man tänker jämfört med Dock of the Bay.
Ja, det var verkligen.
Det här drog iväg.
Ja, det är bra. Mm. Drar iväg lite. För nu kommer jag dra ner takten igen. Lite. Ja. Okay. Det brukar ju vara så.
Ja.
Och jag fortsätter med mina studiemusiker. Någon... Till skillnad från Leland då, som var på Asylum och Capitol, så har vi en här som jobbar mest med Stax och Atlantic, det vill säga soul och rhythm and blues. Mm. Också kompa i jättemycket bra artister. Så att det är verkligen alla de här tre som jag har då, studiemusiker, de har ju spelat med musiker som jag verkligen gillar. Mm. Så det passar mig jättebra. Han startade i en grupp som heter The Marquise och fick en hit 1961 med en låt som heter Last Night. Sen var han med dem några år. Och 1965 så gick han med i Booker T and the MGs. Uh-huh. Och var med dem. Men som sagt också studiemusiker. Och han har spelat bakom Otis Redding, Sam & Dave. Han är bland annat med på Dock of the Bay, Otis Reddings inspelning. Rufus Thomas, Eddie Floyd, Albert King, Johnny Taylor, Elvis Presley, Bob Dylan, Neil Young, Eric Clapton, you name it. Har jag spelat med massor av bra artister. Och jag har valt en låt med Donald Duck Dunn som han heter. Eller Donald Dunn heter han, men kallas för Donald Duck Dunn. Och så är det, han född 1941, dog 2012, 70 år. Mavis Staples från Staples Singers. Hon gjorde en låt som heter How Many Times 1970, och där spelar han bas. Jättebra.
Då lyssnar jag på den.
Mm.
Count on my fingers. must I try? How many times must I try? Try to light a candle in the wind. How many times do you think that I'll come crawling back again?
Singers.
Ja, nu fick vi dem två gånger idag, kan man säga.
Mm. Men bra.
Mm.
De är värda det. De har ju fortfarande en bit kvar upp till The Band och Beach Boys när det gäller antal spelningar i vår podd.
Ja, ja, absolut.
Så att det är bara att köra vidare. Fin röst. Lite synd att de hade lagt på stråkar, tycker jag. Det gäller jag inte.
Nej, det kan vara störande.
Ja, faktiskt. Men basspelet gediget.
Ja, det var inte så utmärkande kanske.
Nej.
Men det var det.
Han höll sig inom ramarna helt enkelt. Det var bra.
Yes.
Jag ska nu slutligen presentera en basist som påminner lite grann, när det gäller ålder i alla fall, om Nils Henning.
Mm.
Nämligen att hon var väldigt ung när hon började. En tjej. Född i Australien, började spela gitarr när hon var 14. Men två år senare, alltså 16 år, så drar hon till USA och börjar på Los Angeles College of Music. Elgitarr var hennes instrument.
Mm.
Men hon bytte till bas. Hon tyckte väl kanske att det var, ja, inte vet jag, roligare.
No.
Förhoppningsvis. Det hör till saken också att hon fick ett erbjudande från en gitarrbyggarfirma som heter Sadowski att använda sig av deras bas. Och hon fick väl en slant för det också, antar jag. Hon komponerade, bildade band och spelade mycket jazz. Och när hon var 18 år så flyttade hon till New York och började uppträda på jazzklubbarna där. Så att på den vägen var det. Och när hon var 21 år gammal,
jag vill säga uppträda, så var hon väl som medmusiker.
Ja, ja. Precis. Mm. På olika sammansättningar på jazzklubbarna.
Ja.
Men när Ronnie Scott's Jazz Club i London bjöd in Jeff Beck för en veckas gästframträdande, så plockade han ut sina medmusikanter och fastnade för den här 21-åriga tjejen.
Mm.
Och det var ju lite uppseendeväckande. Ronnie Scott var ju liksom lite fint, mycket jazz.
Mm.
Jeff Beck var väl mer känd som en rockgitarrist. Ja. Men det blev jättelyckat. Han hade gästartister där också, som till exempel Eric Clapton, som fick komma och spela något litet solo. Spelades också in en DVD som är väldigt trevlig. Och här spelar då Tal Wilkenfeld, som heter. Tal i förnamnet Wilkenfeld.
Okay. Jag får sådana svåra artister att välja bort dem, för det är svårt att uttala.
Ja, men det här är inte så svårt. Det finns säkert något tyskt i bakgrunden. Mm. Du droppar ju massor med namn när det gäller din tidigare basist här.
Okej.
Okay. Då ska du veta att Tal Wilkenfeld, hon har spelat med, förutom Jeff Beck här då, Prince, Eric Clapton, Herbie Hancock, Brian Wilson, Todd Rundgren, Jackson Browne, Joe Walsh, Rod Stewart, Billy Gibbons, Lee Ritenour, David Gilmour, ja, you name it.
Yeah.
Hon är helt enkelt väldigt eftertraktad.
Yes. Hur gammal var hon idag, så?
Så. Hon är född 86, så i dagsläget så är hon ju 38 då.
Ja, kanske det. Mm.
Men när hon var 21 år och spelade med Jeff Becker på Ronnie Scotts, så ser hon ut som hon gick på högstadiet ungefär. Det är en liten härlig kontrast mot basspelet. En liten späd tjej.
Ja.
Så här låter hon.
Thank you.
Där satt den.
Ja.
Fick du till solo?
Ja. Nej, men det var ju... Det var så mycket gitarr som var svårt först. Och, men så försökte jag att sålla bort det och lyssna på basen. Och det var jättefint. Mm. Det är lite svårt för Jeff Beck, måste jag säga.
Mm.
Han är ju otroligt skicklig och så.
Mm. Han har ju en egen stil.
Ja, och... inte riktigt.
Nej.
Cup of tea.
Nej. Jag tycker att han... Jag har inga skivor med Jeff Beck när han var med i Yardbirds.
Mm.
Men han har en egen stil och han får fram fina ljud. Han jobbar mycket med volymkontrollen. Så att han tar tonen först och sen skruvar han upp den volymen så att det blir det sjungande.
Ja.
Det är snyggt.
Ja, det är snyggt. Skickligt är det givetvis. Absolut.
Ja.
Ja, och då ska jag avsluta den här föreställningen.
Ja.
Och ibland så brukar jag ju gräva i skivhyllan för att komma kanske med något som man inte lyssnar på så ofta.
Mm.
Och vi har ju pratat om Geo Riedel tidigare idag. Och jag tycker han fick väl sitt genombrott 62-63 när han spelade in den här jazz på svenska med Jan Johansson.
Mm.
Och där finns det jättemycket bra basspel man skulle kunna lyfta fram. Men det är ju Sveriges mest sålda jazzskiva. Så jag misstänker att...
Är det det?
Ja. Så jag misstänker att alla och vi också har hört den.
Ja.
Till leda nästan. Men jag ska spela något med Geo Riedel. Och... Ja, han är ju född dåvarande Tjeckoslovakien. Familjen flydde till Sverige 1938. Och han har ju spelat jazz, filmmusik, barnvisor, alla Emil Lundberg och Pippi Långstrump och sådär. Så han har gjort väldigt mycket. Men 1954 gick han in i en studio, Modern Music, och spelade in en stenkaka. Och det är hans första inspelning. Och den...
Det är ett underbarn också vi pratar om.
Absolut.
16 år va?
Ja, precis.
54, 48.
Ja, 20 då, 38. 34 var han född.
Alltså 34?
Ja, okay. Han var 4 år när familjen kom hit. Mm. Men i alla fall, i vilket fall, så den här skivan är tveksam då den kom ut. Jag har sett 3 exemplar, eller jag känner till 3 exemplar. Mm. Och de är alla sådana här provtryck på Modern Music. Mm. De hade dålig ekonomi och det här är på slutet av, de gjorde inte så många skivor och de gick i konkursen. Eventuellt kom den aldrig ut, mer än i några provtryck. I vilket fall som helst så Geo Riedel aldrig hört den. Jag skickade en inspelning faktiskt till honom som han tyckte var kul. Och på den här spelade han inte bas utan cello.
Ja.
Ja. Och låten heter Gazello. Och alltså från 1954 och finns då inte på Spotify och inte YouTube och sådär. Den här är en analog överföring.
Mm. Kul. Thank you.
Lite udda och ja, kul.
Ljudet är ju inte toppen, men det duger.
Ja.
Och det gick ju bra med en cello istället för en kontrabas.
Ja.
Mycket bra.
Ja. Då är vi klara.
Ja, vi är det.
Ja.
Vad ska vi göra nu?
Ja, jag vet inte. Ta en fika kanske.
Eller gå ut och äta. Mm.
Du har lyssnat på Snillen spekulerar med Per och Henrik på din lokala radiostation Radio Sigtuna FM 88,2. Ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla.